Vilken otroligt omvälvande morgon det här var. Den där morgonen när kvinnorna, tre stycken Maria och några till, gick ner till den tomma graven. Vilken otrolig morgon. En sån där morgon som vänder upp och ner på allting som de trodde att de visste. De visste ju naturligtvis inte att graven var tom. De hade gått upp tidigt i gryningen, eller till och med före gryningen enligt några av evangelierna. De var där med kryddor, väldoftande oljor. De var där för att göra i ordning kroppen. Det som inte hade hunnits med, eftersom Jesus hade dött precis innan sabbaten inföll. Man hann inte göra ordning, man hann inte göra färdigt. Därför var de där tidigt. Det var ett slags uttryck för sorg. Det var ett uttryck för vördnad. Det var någonting som var sed att man gjorde när någon hade dött. Och det var ett sätt också att få ett avslut. Vi har många sådana där saker vi behöver göra när vi har förlorat någon. Vi behöver komma till en punkt. Vi behöver få hjälp att kunna gå vidare och fatta vad det är som har hänt. Jesus hade varit så mycket för dem. Han representerade framtiden. Väldigt. När han gick omkring på jorden så talade han på ett sätt som gav människor hopp. Människor som knappt hade något hopp kvar. I en mörk situation, i ett svårt läge. Människor som hade vuxit upp och hade levt i generationer under förtryck, i diskriminering. Det var människor som på ett personligt plan var trasiga, utstötta, sjuka. Och han hade liksom sett dem. Han hade rört vid dem. Han hade talat på ett sätt som gjorde att till och med de kunde börja tro på en framtid. Han hade talat om ett rike som skulle präglas av rättvisa, präglas av fred, präglas av upprättelse för de nedtryckta och befrielse för de fångna. Och de hade trott på honom. Han hade blivit framtiden för dem. Men det fanns en del som blev oroade av hans ord och hans gärningar. Det skapade oro bland dem som hade makten. Det sägs att man kan inte tända sanningens fackla i en folkhop utan att bränna skägget på någon. Och överste prästerna hade långa skägg. De som hade liksom tagit rollen av att vara Guds talesmän i landet. De som dikterade vad som var Guds vilja och inte bland folket, blev oroade av vad den här mannen gick omkring och sa. Och de blev förargade över att vilka han sa det till. För han gjorde inte skillnad på de välordnade och välskötta, de fattiga, smutsiga och de som misskötte sig. Han talade till alla. Romarna som hade den politiska makten och militära makten i landet hade visserligen inga skägg. Det var inte modernt. Men de blev rätt så svedda de också. Och till slut hade det gått för långt. Man hade gripit honom. För att han var ett ovälkommet orosmoment. Man hade lyckats få honom dömd till döden. Och man hade avrättat honom. Vilken otroligt omtumlande upplevelse för alla dessa människor som hade börjat våga tro på en framtid. Som hade vågat hoppas på ett värdigt liv. Och nu plötsligt har den framtiden blivit dåtid. Nu är det plötsligt förbi. Korset verkar liksom vara en slags bortre parentes om allt det som Jesus var. Och allt hoppet om Guds rike och allt som skulle komma. Och när han dog, så dog det hoppet också. Men så kommer de fram till graven. Och de ser att stenen som täckte ingången är bortrullad. Den ligger en bit bort. Och de vet inte riktigt vad de ska tro, så de ger sig in i graven och letar, men hittar inte Jesu kropp. Graven är tom. Och medan de är där inne så har de plötsligt sällskap av två stycken män i skinande vita kläder som ställer en sån där underlig fråga till dem. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är ju inte här. Han har uppstått. Han har uppstått. Och så kommer de ihåg att när han gick omkring på jorden så pratade han faktiskt om det. Han sa att människosonen skulle överlämnas i syndares händer. Men på tredje dagen skulle han uppstå ifrån de döda. Och så kommer de ihåg plötsligt, så sköljer det över dem allt det där som Jesus hade pratat om under hela tiden han gick på jorden. Och så kommer den här, vid det här laget ganska bekanta känslan. Vilken omtumlande upplevelse. För andra gången på väldigt kort tid så svänger hela världen runt. Om det här är sant, att Jesus lever, då betyder det att allt det där andra som han sa, allt det där andra som han talade om, allt det där som han försökte visa också stämmer. Det här blir liksom himmelens bekräftelse på att Jesus var den han sa att han var. Att det riket han sa att han skulle föra fram faktiskt är en verklighet. De här kvinnorna vet inte vad de ska göra. Förvirrade, omtumlade och förmodligen glada. Fast det är inte säkert de visste det själva just då. Så rusar de iväg till de andra för att berätta om det här. De andra, förståeligt nog, tror inte att det är sant. Det kan inte vara sant. Det är inte möjligt. Petrus rusar iväg till graven för han måste få bekräftelse på det här. Och när han kommer dit så är graven tom och han går därifrån. Budskapet om att Jesus är uppstånden är liksom det här hävstången som svänger hela världen upp och ner. Jesus, när han levde på jorden bland människor, vandrade omkring, var hopp hoppet om framtiden. När han dog blev hoppet dåtid. Men om Jesus har uppstått blir det hoppet inte dåtid, inte framtid, utan nutid. Vi som är här, vi är ganska dåliga på att leva i nuet. Det pratas mer än någonsin, tror jag, just om det. Att leva i nuet och hur viktigt det är att leva i nuet och fånga dagen och sådär. Men i praktiken så lever vi väldigt sällan just nu. Vi är nästan alltid antingen långt borta i framtiden. Vi tänker att när jag är färdig med det här, då ska jag göra det här. Eller när jag har sparat ihop tillräckligt med pengar, då ska jag. Eller om några år går jag i pension, då ska jag. Eller kanske åt andra hållet. Att vi går runt och oroar oss för vad kommer att hända när, och så vidare. Eller så lever vi långt till det förflutna och tänker att det där var goda tider. Det var bättre förr. Var det inte bättre förr, så är det i alla fall sämre nu. Eller så tänker vi tvärtom, det där var hårda tider. Och så dröjer vi oss kvar i det som har varit. Men väldigt, väldigt sällan så är vi just nu, annat än möjligen när vi passerar från det ena till det andra. Men idag firar vi påsk. Idag firar vi en händelse som funkar liksom som en alarmsignal rakt igenom tiden, rakt igenom våra dimmiga tankar, för att väcka oss till nu. Vi firar någonting som inte bara var en händelse i historien, i dåtiden. Vi firar någonting som är sant nu. Därför det kristna hoppet handlar inte om att Jesus levde en gång. Det handlar inte bara om att han dog för oss en gång. Det kristna hoppet handlar om att Jesus lever nu. Om det är sant, vad gör det med vårt liv? Vad gör det med vår tro? Vad gör det med hur vi ser på världen? Hur vi utvärderar framtiden? Vad vi hoppas på? Vad gör det med allt det som vi håller högt och prioriterar? Paulus talar om Kristus som den förstfödde från de döda. Och jag tyckte alltid att det där var lite suspekt när jag var yngre. Jag tänkte att jag är nog lite smartare än Paulus. Det händer att jag tänker det fortfarande, men det är bara när jag är trött. För jag tänkte att om jag var där, då skulle jag påminna Paulus om att jag, fast en av anledningarna till att människor trodde på Jesus var ju faktiskt att han botade sjuka och gjorde saker, men han uppväckte ju också döda. Berättelsen om Jairos dotter och änkans son, berättelsen om Lazarus. Det finns ju massa människor som har blivit uppväckta från de döda innan Jesus. Hur kan Paulus då prata om honom som den förstfödde från de döda? Han har inte koll på historien. Men det som gör den här morgonen så speciell för de här kvinnorna och för alla de troende genom alla tider efter detta är att till skillnad ifrån Lazarus och de andra så uppväcktes inte Jesus bara tillbaka till det som var innan han dog. Det var inte bara så att man klippte bort de senaste dagarna och inte lät dem ha någon effekt. Jesus Kristus uppstår på andra sidan graven. Lazarus och Jairos dotter och de andra, de kommer tillbaka till livet. De lever några år, några decennier kanske, kanske många år. Men sen dör de igen. Men Kristus uppstår på påskdagens morgon till ett liv utan slut. Någonting radikalt har förändrats. Och ganska tidigt börjar de kristna proklamera att döden är besegrad. Vi följer inte läran av en vis och helig man som levde för länge sedan. Vi följer en konung som lever idag. Den texten som Maria läste tillsammans med oss här i början från Filipperbrevet sammanfattar Jesu liv, död och uppståndelse på jorden på ett fantastiskt sätt. Den talar om att han som var till i Guds gestalt avstod ifrån allt och blev en tjänare. Hur han ödmjukt i enkelhet, i fattigdom föddes. Det fanns inte plats för honom på jorden, det fanns inte plats för honom i härberget när han föddes, utan man la honom i en krubba, kanske i ett stall, kanske till och med ute på gatan. Himmelens konung ligger i det allra minsta, allra enklaste som man kan tänka sig. Han börjar sitt liv som en flykting. Familjen måste lämna sitt hemland och fly till ett annat land för att rädda livet. Han antog en tjänares gestalt. Genom hela sitt liv på jorden vandrade Jesus omkring som en tjänare. Ett tjänstehjon som ingen annars skulle ha tagit någon notis om det inte var för det fantastiska som han sysslade med. Han betjänade människor överallt. Han mättade de hungrande. Han förbarmade sig över de förtvivlade. Han botade de sjuka, rörde vid de spetälska som ingen skulle kunna tänka sig att göra. Han såg och bekräftade syndare och gav dem förlåtelse. Och när han till det yttre hade blivit människa förblev han lydig ända till döden. Döden på ett kors. Bilden av den korsfästa Jesus sätter sig fast på näthinnan på något sätt. Och blir en slags fantastisk sammanfattning av hela det här livet som han levde. I fattigdom, i enkelhet, i tjänande, i ödmjukhet, osjälviskhet. Men det slutar inte där. Det slutar inte med korset. Och det är väldigt lätt annars, tror jag, om man är som jag är, så är det lätt att man stannar där i förundran, i tacksamhet inför Jesus död, den lidande tjänaren. Det är någonting som tilltalar någonting väldigt djupt inom mig. Hur Gud visar sin storhet, inte genom att komma ovanifrån och liksom styra allting, utan att komma underifrån som en tjänare. Han som avstod allt i kärlek. Det är en fantastisk bild. Och därför är det också väldigt lätt att se på den lidande tjänaren på korset utan att också se konungen. Det som Paulus i den här lovsången över Kristus, när crescendot liksom kommer, påminner oss om Att efter krubban kommer korset. Men efter korset kommer kronan. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Jesus uppstod, som jag sa tidigare, till ett liv i evighet. Men Jesus uppstår också till ett liv i härlighet. Den härlighet som den enda sonen har av sin fader, står det i Johannes evangeliet. Den härlighet som var hans sedan tidernas begynnelse. I förhöret inför stora rådet, när de frågar, när de till slut pressar honom och säger: jag besvär dig vid Gud att säga oss om du är Messias, så svarar Jesus: du säger det, men sannerligen jag säger er att efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Vilken otroligt omvälvande upplevelse. När det går upp för oss att den här lidande tjänaren på korset, han som vandrade ibland oss, beblandade sig med de små, förbarmade sig över de svaga, och han som till slut gav sitt liv för dem, precis som han gav sitt liv för de stolta, högmodiga, de som föraktade honom i hans enkelhet och fattigdom. Han som hängde på korset faktiskt är universums herre. Det här är en omvälvande dag, och jag hoppas att det får vara det. Därför att det kontroversiella budskapet som de som kallades kristna började föra ut i världen var inte bara att Jesus var Messias. Det förargade judarna. Men det var också att Jesus är Herren. Och det förargade alla. Men det är och förblir vårat hopp. Den som har all makt i himlen och på jorden. Det sa Jesus. Det var det, något av det sista han sa till sina lärjungar. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Han har visat vem han är. Han har visat sitt ansikte för oss. Han är den som ger hopp åt de hopplösa. Han är den högste som ser till de lägsta. Han är den som är livet hos dem som känner hur livet sakta försvinner. Han är den i vilken vi lever och rör oss och är till. Han är den som har satt stjärnorna på plats. Han är den som ger mat åt korpens ungar. Han är den som är ursprunget till allt. Och han är den som vet hur många hårstrån vi har på huvudet. Han är den som kommer i härlighet. Och när han gör det så ler han åt den lägsta tiggaren på gatan i igenkänning och räcker ut sin hand för att hälsa en broder och en nära vän. Han är himmelens konung. Och han lever idag. Som en tidigare kollega sa alldeles i början av gudstjänsten, att döden kunde inte hantera honom och graven kunde inte hålla honom. Det är min kung. Så det vi firar idag är en otroligt omvälvande händelse som ställde världen upp och ner på ett sätt som står i alla tider och som kommer att stå i alla tider. Han föddes i enkelhet i en krubba. Han levde i ödmjukhet som en tjänare. Han dog i oändlig trofasthet och kärlek på korset. Och därför är han också värdig att bära kronan. När aposteln Johannes långt, långt, långt senare i livet får se in i, liksom bortom väven, får se in i Guds verklighet och skriver i Uppenbarelseboken, försöker beskriva liksom med sina egna ord det som ingen kan beskriva, så säger han: och jag såg och hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, få rikedom och vishet, styrka och ära, härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången, äran, härligheten och väldet i evigheters evighet. Idag firar vi hela världens hopp. När solen stiger över den tomma graven så uppstår hela skapelsen för att leva tillsammans med honom. Han är konungen inför vilken alla knän ska böjas, inför vilken alla tungor ska bekänna: Jesus är Herre. Och han är här idag. Så låt oss be tillsammans. Far, vi står i förundran inför det här fantastiska som har skett. Det finns inte ord att beskriva det. Det finns inte utrymme i tanken för att greppa det. Utan vi får bara i förundran ta emot det som du talar till oss idag. Låt oss här i djupet av våra hjärtan förstå vad det betyder. Inte bara att du blev människa. Inte bara att du levde. Inte bara att du dog och för evigt vann frälsningen för oss. Inte bara att du uppstod, utan att du lever. Herre, förlåt oss för att vi så ofta lever som om du var någonting i det förflutna. Som om du var historia. Lär oss, Herre, att leva i ditt nu. Lär oss att i förundran öppna våra ögon och bara njuta av att sonen klädd i härlighet sitter på maktens högra sida. Vi ber, Herre Jesus, att den här påsken får vara just den omvälvande upplevelsen som det var för dem som såg den första gången. Herre, låt aldrig våra liv rulla tillbaka. Och den dagen då du kommer åter i härlighet så vill vi, Herre, få sträcka ut våra händer och hälsa dig som en bekant vän. Lär oss, Herre, att älska dig när du möter oss som en tiggare, så att vi kan hylla dig när du möter oss som konung. Välsigna oss i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför och alla dagar vi får leva här på jorden. Tills du kommer åter i härlighet. I Jesu namn. Amen.